Hej och välkomna till Placera-podden. Jag heter Per Ståhl. Idag ska vi prata CTAs och hur man kan tänka om man vill diversifiera CTAs i en stor portfölj för att få en högre riskjusterad avkastning. Och jag säger välkommen till ingen mindre än Mikael Stenbom på kapitalförvaltaren RPM. Välkommen!
Tack så mycket. Kul att vara här.
Ja, kul att vara här igen.
Igen, ja.
Ja, du var här på vår första... Vi tittade faktiskt i arkivet när du skulle komma hit och då var du på den absolut första podden. Vi har alltså haft 479 poddar efter den
första. Och jag var först alltså.
Du var först. 770 lyssningar hade vi. på den podden och ja, idag är det...
Hur många har ni nu då?
Och det är mångfalt fler. Men Villa Bana, ett fundament, det brann i studion för den som vill veta. Men det var händelserikt. Idag ska vi prata om CTAs. Jag tänkte, en av de första gångerna jag var och lyssnade på dig, det är ganska många år sedan, var på ett CTA-seminarium och då skulle jag skriva om CTAs och då skrev jag CTAs Commodity Trading
Advisor,
kommer jag ihåg. Men det är ungefär allt jag kommer ihåg från den första texten. Vad är det för något och hur fungerar strategin? Vad är liksom investeringsvärden och vad skiljer en CTA mot vanliga hedgefonder?
Ja, alltså det här med CTA, Commodity Trading Advisor, jag själv är inte så förtjust i det där begreppet, därför det leder tankarna fel.
Men ett gammalt begrepp
från gammalt,
när det grundades gammalt, på 70-talet. Gammalt,
ja, ännu tidigare ännu faktiskt. Tidigare. Mm. För att det kommer sig egentligen av att man i USA så har man då flera finansinspektioner eller motsvarande. Och när terminshandeln på jordbruksmarknader skulle regleras så hamnade det inte hos den vanliga finansinspektionen, utan då började man, eller man startade det här CFTC, Commodity Futures Trading Commission. Och då så hette allting som hade att göra med terminer och derivat blev commodities, vilket det naturligtvis inte är, utan majoriteten av den handel som sker av CTAs, som jag föredrar och kallar dem terminsförvaltare, sker ju då på finansiella kontrakt och marknader. Så det är det. Men strategin, det är ju egentligen en bransch kan man säga. Och nu finns det ju inga tydliga gränser. Det här är hedgefonder, det här är CTAs. Det finns faktiskt CTAs eller terminsförvaltare som kallar sig själv för hedgefond, som till exempel Lynx i Sverige. De kallar sig för Lynx Hedge på sin hemsida. Mm. Jag själv tycker väl att om man tittar på hedgefonder generellt så är de i de flesta fall så kallade, eller tillämpar olika typer av konvergensstrategier.
Och, vad är en konvergensstrategi?
Ja, ska jag just komma till det. Det är alltså att du har en uppfattning om vad som är rätt pris på någonting. Och så köper du det du uppfattar som undervärderat och säljer det, eller går kort det som du känner är övervärderat då. Så att det är ju typiskt exempel i long short equity. Och då vill du att priser ska konvergera mot någon slags norm eller riktig värdering. Medan CTAs då å andra sidan till övervägande grad är eller representerar divergensstrategier. Det har man ingen uppfattning i allmänhet om någonting är dyrt eller billigt. Utan man köper det som går upp och man säljer det, eller kortar det, blankar det som går ner trendmässigt. Och så tar man hand om risken genom att vara aktiv på en mängd olika marknader. Finansiella marknader och råvarumarknader. Kanske 100 marknader, kanske 150. Så det är skillnaden. Och man kan ju, det här är lite akademisk utveckling, men man kan faktiskt modellera det här ganska enkelt i vanlig Excel. Alltså renodla konvergens kontra divergens. Och då finner man att när man gör en sån renodling så finner man att de här två grundstrategierna är egentligen varandras spegelbilder.
Varandras spegelbilder.
Mm-hmm.
Jag tänker, du säger 150 marknader, upp till 150 olika marknader kan man handla på.
Eller ännu fler.
Eller ännu fler, till och med. Finns det många olika, vad ska man säga, olika investeringsstrategier inom CTA-segmentet? För du har ju förmånen att förvalta en CTA-fond där ni har ett antal olika strategier i?
Oh ja, oh ja. Så vi har, vi brukar ha ett någonstans mellan 10 och 15 förvaltare som är aktiva i vår fond. Den här Evolving-fonden, RPM Evolving.
Skiljer det mycket och i strategi? De,
ja, och där är det ju så att terminsförvaltningsindustrin, den domineras av så kallade trendföljare. Och det är så, det är förvaltare som helt enkelt söker, letar efter uthålliga pristrender på marknader. Och är trenderna positiva i meningen att priset går upp, så går man lång eller köper. Och är det en negativ trend, så säljer man eller blankar eller går kort, som man också säger. Det finns så många olika begrepp i den här branschen som betyder i grunden samma sak.
Men trendföljarna är den största kategorin då?
Det är den största kategorin.
Vad beror det på? Har de varit mest gynnsam eller är det enklaste modell? Eller vad tror
ja, jag tror nog det, att det är uthålligt, så är det nog trendföljarna som har levererat högst avkastning. Nu talar vi över decennier. Sen finns det alltid enstaka förvaltare som driver någon annan strategi som ett givet år eller ett följd av år kan ha ännu starkare avkastning. Men typiskt sett så är det trendföljaren som är den ankaret i industrin, kan man säga.
Är det ankaret i er fond också? Är det ett antal olika trendföljande strategier som ni lägger som ja,
precis,
en bas?
Ja, precis. Så att det är sällan vi har en allokering under 50, ja, säg max, eller under 40% i alla fall. Och ganska ofta vi har en tydlig övervikt på trendföljare. Men sen till det kommer då så kallade short-term traders, alltså sådana som handlar på kanske någon veckas sikt eller några dagars sikt, eller ja, det varierar. Det finns också intradaghandlare och det finns fundamentalt drivna CTAs, alltså som använder vanlig data, alltså fundamental data, och bestämmer om man går lång eller kort en viss marknad.
Men det låter lite motsatt om du pratar fundamental data, kan ju, det förstår jag, det är väldigt konkret. De här som handlar på dags- och veckobasis, är det inte lätt då att du bara sitter och handlar brus?
När det gäller korttidshandlare, short-term traders, så är det väl sällan de är fundamentalt drivna. Men de kan ha fundamentala filter. Mm. Utan de som är fundamentala handlare har oftast lite längre tidshorisonter. Och det är ju egentligen ingen större skillnad mellan dem och så kallade global macro-förvaltare som tar, hade du tänkt på de här gamla George Soros och sådana där, som tar stora bets. Det enda skillnaden är väl att de här inom CTA-världen så brukar man vara aktiv på fler marknader än de här gamla klassiska global macro-förvaltarna.
Bara diversifierar och det ger riskspridning. Ja. Hur är marknaden? Du brukar prata om det här SOCGEN-index, säger jag rätt nu? Som är ett brett index på CTAs. Ja. Eller spelar in på. Vad har du att säga om marknaden? Hur har den liksom utvecklats de sista 20 åren? Jag vet ju att det har ju varit perioder när det var tufft. Jag har ju varit där någon gång när vi hade någon lunch när det inte hade hänt något på 3 år, mer eller mindre.
Ja,
tråkigt sidledes för att det var nollräntor och så vidare.
Om vi begränsar oss till 2000-talet, när man är så gammal som jag är, så när man talar om finanskrisen så inser man ibland att man kunde lika gärna tala om första världskriget med vissa, vissa kunder. Men begränsar oss till 2000-talet, så kan man enligt vårt sätt att se på det dela in det i 4 ganska tydliga regimer eller scenarier. Och det första är från 2000 fram till 2008 ungefär, som i huvudsak, åtminstone den senare delen av den perioden, kännetecknades av ganska starka trender som kom och gick. Vi hade också ett hyfsat högt ränteläge, i alla fall med det vi har blivit vana vid. Och allt det här var mycket gynnsamt för CTAs. Sen så avbröts det här då med den globala finanskrisen, vi behöver inte beskriva den, men det skapar ju ett scenario som var extremt gynnsamt för CTAs.
Nu pratar vi lite
2008 framförallt. Ja. Där vi fick enormt starka trender. Det var hög volatilitet på marknaderna. börserna dök och det var ett, och det hände väldigt mycket på många olika marknader, även jordbruksmarknader, sådana här soft commodities och grödor, alltså rörde på sig mycket. Det var väldigt gynnsamt, extremt gynnsamt.
Men sen, ursäkta att jag avbryter, men jag tänkte fram, det var bra marknad, sen kom finanskrisen
och
sen,
ännu bättre marknad.
Och sen blev det ändå bättre marknad. Jag minns ju själv, jag satt ju själv i marknaden då, det var ju CTA som var både upp 30, 40 och 50% när marknaden, aktiemarknaden i alla fall, kollapsade och gick i princip ner lika mycket.
Vi hade ju då en fond som var upp, alltså det var ett uppdrag för en investmentbank som var upp 90% under 2008 med kontrollerad volatilitet. Så att det var ju extremt gynnsamma förhållanden.
Blev ni översvämmade av pengar 2009 då?
Översvämmade blev vi inte, men visst gick det bra. Vi var väldigt aktiva internationellt då, så vi hade gjort mycket affärer i inte minst i Japan faktiskt. Så att det gick väldigt bra. Men tyvärr är det ju så att även, eller såväl privatplacerare och institutioner har en tendens att köpa på toppen och sälja på botten. Och det är ju inte så roligt alltså. Utan det, men nu halkar vi från scenarierna.
Ja. Jo, 2008 ett superår. In i 2009, ja. Finanskris fortfarande.
2009 var inte så bra, det var väl negativt för de flesta tror jag. Det var mycket, mycket sådana marktrendreverseringar och sånt. 2010 var ett bra år. Men sen från 2011 och framåt, då nollräntorna och centralbanken,
eurokris
och allt det här träder in. Då var det som ett, det las en våt filt över i princip alla marknader utom aktiemarknaden. Och det var väl, förmodar jag, att det var de stora centralbankerna som gjorde allt vad de kunde för att undvika att världen gick in i någon slags depression eller riktigt dålig lågkonjunktur. Och då skedde ingenting. Aktierna steg. Alla aktiemarknader steg trendmässigt. Men om man tittar på råvarumarknader och sånt, med några undantag 2014, början av 2015 och sådär, så var det ganska dött. Och det var också extremt låg volatilitet. S&P 500, något av de här åren, jag minns inte vilket det var, hade ju en rekordlåg volatilitet när man mätt som standardavvikelse. Folk kliar sig i huvudet och frågar vad beror det här på? Och det här pågick fram till 2019-2020 någon gång. Och då så levererade CTA in industrin inte mycket. Alltså det var i princip sidledes. Med undantag då för 2014-15. Det var ju då amerikanska Fed bestämde att nu slutar vi med QE. Det här då blev ju så att det var ju energipriserna drog, de följde just det. Och börserna stack och dollarn stärktes och allt det där. Men sen någon gång här, vi brukar räkna presidentvalet 2020, så skedde det en ganska dramatisk förändring för vår del och för branschens del. Där vi kunde ana att nu går vi nog in i en ny regim eller ett nytt scenario. Och det påminner lite grann som en, vad ska vi kalla det för, om man blandar den första perioden fram till krisen och krisen. Så ser vi nu att vi har mycket större prisrörelser, vi har en mycket bredare förekomst av pristrender som CTAs kan tjäna på. Och framförallt så har ju väldigt många råvarumarknader börjat röra på sig. Så att nu, sedan ett par år tillbaka, så befinner vi oss i en väldigt gynnsam miljö.
Jag var ju lyssna på ert senaste seminarium här för några veckor sedan, och och vad som slog mig då, det var att ni har tittat på att använda CTAs då, tillgångslaget, när man tillgångsallokerar en större portfölj. Och jag tyckte att det där var jätteintressant. Jag vet inte om det gör för jag börjar komma upp lite i åren själv och man börjar tänka på de här gamla 60-40 portföljerna som man fick lära sig när man studerade finansiell teori. Det verkade ju bidra ganska mycket tyckte jag till bättre riskjusterad avkastning och så. Även att de här regimerna har varit, som du pratar om, under de senaste 20 åren, att du har haft olika marknader och så, så bidrar ju tillgångslaget uppenbarligen ganska mycket i en större portfölj. Vad är dina tankar kring det?
Vi har gjort faktiskt en hel del analyser på det där, och historiskt så har man ju alltid pratat om att CTAs är det perfekta komplementet till aktier. Därför att när vi tittar på våra riktigt starka avkastningsår, om det var IT-bubblan eller om det var det här millenniumbuggen eller finanskrisen eller nu senast 2022 här med inflation och sånt.
Så. Och Nasdaq kollapsade.
Ja, då börserna har dykt, då har CTAs undantagslöst nästan. Alltså om vi talar om stora utdragna fallen, tjänat väldigt mycket pengar som har kompenserat då investerare för förluster på aktiemarknaden. Mm. Och det är ju fortfarande sant. Men vad vi inte har egentligen haft anledning att studera, det är ju CTAs som ett komplement eller ersättare för obligationer i 60-40-portföljer. Men nu när räntorna började dra iväg här för några år sedan, inflationen kom och allt det där, så hade vi, insåg vi att vi hade anledning att göra det. Därför att de internationella obligationsmarknaderna har ju som helhet, eller hade ju som helhet, befunnit sig i en enorm bull market på över 30 år. Räntorna har bara fallit. Liksom. Det är små variationer naturligtvis, men det var en utmärkt strategi. Så då började vi kika på nu när räntorna steg och 60-40 investerare drabbades av två snytingar, både på aktiesidan och på obligationssidan. Det har man inte gjort förr, eller i modern tid. Så kikar vi på vad händer om vi ersätter, om man skulle ha ersatt obligationer med CTAs. Då har vi använt CTA-index då som ett mått på CTAs. Och då, intressanta är då att både nationellt för Sverige och internationellt, om vi tittar på internationella aktieindex och ränteindex och sådant, så har vi haft nästan identisk avkastning. Alltså de här två portföljerna, en 60-40 aktier räntor, en 60-40 aktier CTAs. Nästan identisk avkastning, lite bättre riskjusterat för aktier i CTA-portföljen och lite mindre drawdowns och sådant. Men från och med inträdet 2022 så är det en enorm. Och vad beror det på då? Jo, det beror naturligtvis på att räntorna steg, obligationerna föll. CTAs kunde tjäna pengar på stigande räntor och fallande obligationer. Och skillnaden fram från 2022 till årsskiftet 23-24 är i en internationell jämförelse då, men tittar på MSCI och WGBI, så är det 18%. Alltså, det är mycket.
Det är
mycket i skillnad. Tittar man på Sverige enskilt, jag tog fram de siffrorna här nu faktiskt och kikade, då har jag tittat på vår egen fond och där är det ännu bättre faktiskt. Men Sverige, både svenska aktiemarknaden och svenska räntemarknaden är ju lite mer volatil än vad de här stora internationella indexen är. Så att det förklarar väl det. Men det hade man både fått en mycket högre avkastning faktiskt, dryga procent per år i en sån portfölj. Och en i princip halverad maximal värdeminskning.
Ja, den är ju, tycker
den,
jag
den är
väldigt
intressant. Ja.
Då får man nattsömnen tillbaka, vill jag på att säga.
Ja, precis.
Med dem, ja. För det är ju de här nedgångsperioderna som är lite långa och ihåliga, även som 2022 nu senast. De tär ju mångt och mycket till sist.
Ja, det blir ju slitsamt alltså. Ja. Det blir det. Och ja, men det är ju egentligen fantastiskt. Och man kan ju fråga sig faktiskt varför inte, alltså i USA där den här branschen föddes, så ser vi ju de här riktigt stora pensionsfonderna ha stora allokeringar till terminsförvaltning.
De har det som det är en del liksom
ett tillgångslag,
i den här portföljen.
Ja, man kan använda andra strategier där också, men i huvudsak så är det klassisk trendföljande terminsförvaltning. De kallar det samlingsnamnet, jag vet Calsters kallar det för risk mitigation strategies eller portfolio. Och de bara ligger där. Och sen när det smäller till på aktiemarknaden så ser man då, här får vi kompenserad avkastning från de här trendföljande strategierna.
Hur stor del är ditt intryck att de här amerikanska institutionerna, de som är lite mer på tårna, eller hur mycket allokerar de? Ni var ju ganska aggressiva, tycker jag, uträknade med 40% då.
Jag
förstår för att få en effekt, men
nu minns jag inte det. Jag skulle väl tippa att någonstans mellan 5-10% av de här gigantiska portföljerna tror jag inte ligger allt för långt från sanningen. Då ska man ju komma ihåg att de här stora pensionsfonderna, de är så enormt brett diversifierade med skog och timmer
och allt möjligt.
Men det är utifrån deras sätt att se på det, så är det ganska, ganska betydande allokering.
När får vi se det komma till Europa? Eller
det finns delvis i Europa. Storbritannien och Schweiz är ju ganska betydande aktörer med sina pensionsfonder och andra liknande. Men Tyskland inte något värst, och övriga Europa inte något värst, skulle jag vilja säga. Sverige, nej, inte vad jag vet. Man har väl gjort lite trevare, tror jag, på AP-fonderna och försökt göra det in-house och så vidare. Men jag tror man har migrerat mer till private equity och infrastruktur och olika typer av hedgefonder. Finnarna ligger ganska långt framme.
Men även som då privatinvesterare så öppnar det ju en idé. Det här tycker jag, att kanske ha ett antal procent då i en CTA, bara att den ger totala portföljen bättre riskjusterad avkastning och kanske lite, som du säger, drawdown under de här nedgångsperioderna blir kanske inte lika blodiga, om man får uttrycka sig så.
Nu är det ju väldigt få privatinvesterare som liksom går igång på uttrycket högre riskjusterad avkastning, men de flesta privatinvesterare vill ha hög avkastning. Ja. Men det bästa sättet att, när man tittar på Sverige som ett exempel, så är det ju faktiskt så att man får högre avkastning. Det är ju så. Men du ska ju inte buy and forget, som det heter, utan du ska ju se till att du håller den andel som du har. Till exempel balansera om årsvis. Om CTAs har gått väldigt bra ett år när börsen har varit ner, så då är det nog ganska bra att sälja lite CTAs och köpa lite aktier. Eller vad man nu har som alternativ. Och tvärtom. Alltså, så att man håller den över tid ungefärligen samma fördelning.
Det låter som ett klokt tänkt, för ofta hamnar man väl fel i den här gungan. Efterfrågan på CTA-produkter brukar ju vara som störst när de har gått väldigt bra, som hösten 2008 kan jag tänka mig att det kom in mycket kapital till CTA, som det här hade som, det stod ju mycket om CTAs också i tidningarna och sådär, att de gick väldigt bra när marknaderna kollapsade. Är det ett klassiskt misstag man gör?
Ja,
tror du?
Ja, absolut. Det ser vi ju tydligt. Och vi försöker uppmuntra våra existerande investerare som funderar på om man ska öka eller minska. Så säger vi då att om du funderar på att öka investeringen, så gör det nu. Ja, inte just idag, men alltså när vi har haft en negativ period bakom oss. Ska inte öka när vi tar nya all time highs. Det är helt fel timing.
Det är då du ska sälja uppenbarligen. Om du har en portfölj, för då gör du det per automatik lite, som du säger, för du vill hålla dina limiter och dylikt.
De analyser som vi gör, alltså man kan ju inte, jag tror att det är väldigt få som sitter och rebalanserar på kvartalsbasis eller månadsbasis och sånt, utan det som vi tittar på, det är att man gör det en gång om året. Alltså man rebalanserar på nyåret, och det ger faktiskt ett väldigt bra resultat.
Ja, och det känns som att då kommer du ifrån det här, du köper på toppen och ser botten. Det kan man göra också vid årsskiftet.
Om du kan göra det, men i allmänhet så gör du inte det. Eller du kan ju välja vilken dag som helst på året egentligen. Så att,
ja, det kan man göra. Ja, men jätteintressant. Då vet vi att CTAs hör hemma i en långsiktig portfölj. Och man ska inte köpa på toppen, sälja på botten, utan ska man ha det som en byggsten, och då ska den vara där för att stanna. För då,
om man nu inte har ett specialintresse, då krävs det lite bevakning. Vi ser att det finns ju sådana också som går in taktiskt, liksom går in på botten, säljer strax innan toppen. Men det är ju väldigt svårt om man inte är väldigt insatt, att ha en uppfattning om vad som är toppen och botten. Mm.
Jag tänkte, ska vi blicka lite i kristallkulan. Vad ser du för CTI-industrin närmaste framtiden? Och så här, vilka större trender ser du, rollen på den globala finansmarknaden som CTI har?
Det är viktigt att komma ihåg här att som vi sa i början här, att det är CTAs har egentligen ingen uppfattning om vart priserna ska ta vägen. Om vad som är dyrt, vad som är billigt. CTAs är som grupp egentligen bara intresserad av att marknaden rör sig. Att det händer någonting på marknaden.
Volatilitet, är det det?
Nej, inte volatilitet. Nej, jag tycker inte om det begreppet egentligen i det här sammanhanget. En CTA vill att en marknad ska röra sig från en prisnivå A till en prisnivå B och göra det hyfsat stabilt över tid. Gärna till så låg volatilitet som möjligt. CTA:n tjänar pengar på prisförändringen, inte på prisvariationen under tiden som prisförändringen sker. Utan volatiliteten med som standardavvikelse, det är en komplicerande faktor när man är CTA. Så en rät linje, en marknad som går med 1% per dag i 30 dagar, det är perfekt.
Och den kan gå 1% ner per dag?
Ja,
eller 1%
precis.
Upp?
Det är den teoretiskt bästa marknaden för en klassisk trendföljande CTA. Visst. Men framdeles då, vad ska man tro? Kommer marknader att röra sig?
Är den här regimen kvar som CTA:na har kommit in nu sedan 2020, var du pratade om den här marknaden vi har haft nu några år? Mm. Tror du att den finns marknadsförutsättningarna kvar?
Jag tror det. Och vi pratade om det här redan då 2020 vill jag minnas, eller 2019 till och med. Därför att det som, om man ska ta det riktigt stora perspektivet, så vad är det egentligen som CTA tjänar pengar på? Alltså prisrörelser, det är uppenbart. Men vad är det som driver prisrörelser på globala marknader? Ja, det är ju förändring. Alltså stora förändringar på makroplanet. Och det var det vi inte hade under den här centralbanksperioden 2011 till 19, säg, eller 20. Då hade vi inga stora förändringar. Allt var samma. Det enda som hände var att fastigheter blev dyrare och aktiemarknaden steg. Men nu är vi ju mitt inne i en period med enorma förändringar på makroplanet. Och vi brukar räkna upp, dels så har vi det här med klimatpåverkan, redan existerande klimatpåverkan som nu på senare år har börjat driva jordbruksmarknader på ett helt nytt sätt. Jag fick en sån här rapport från någon av de stora investmentbankerna som hade en graf som var lite skrämmande. Man visade hur stor andel av jordens åkermark som drabbas av torka längre än en månad. Och den har ju mer än fördubblats sedan 60-talet. Alltså torkperioderna har blivit mycket mer frekventa och längre. Och samma sak gäller ju översvämning eller floodings, alltså perioder. Och det här påverkar naturligtvis världsmarknadspriserna på olika grödor.
Vi hade väl även det i Sverige i fjol, om jag inte minns fel. Ja, var det inte en torrperiod först som var på gränsen. Nu måste regnet komma för annars är skörden borta. Ja. Och sen blev det väl det motsatta på hösten, om jag inte minns fel, att det regnade.
Ja. Sen kan man ju tycka och tro vad man vill om Greta och allt det här med klimatet. Men det här är ju hårda fakta, visar att det här är verklighet och det här påverkar. Det här sker nu. Och det kommer att fortsätta ske. Det kommer inte försvinna på ett år. Sen har vi den här enorma energiomställningen där vi ska elektrifiera hela världen bort från fossila bränslen. Och det är ju inte precis ett projekt som är snutet ur näsan. Alltså det kommer gå åt rätt mycket koppar.
Och det ska gå väldigt fort också.
Och det ska gå fort. Och det är ju inte bara koppar, det är en massa andra metaller och andra råvaror som kommer krävas. Nu har det kommit lite, eller skjutits lite på framtiden kan man väl tro. Nu verkar det mera vara företag som driver den här omställningen snarare än regeringar till följd av andra kriser. Men det här kommer att vara under ett antal år framöver. Sen har vi den här politiska motsättningarna som har lett till fragmentisering av ekonomierna. Vi talade ju tidigare om globalisering och hur alla regioner och nationer skulle binda samman i ekonomiska förbindelser och sådant. En slags EU på globalt plan. Men sen hade vi covid och vi hade Ever Given och vi har ryssarna och vi har kineserna och motsättningar. Så nu ser vi ju snarare
Trump
tvärtom.
Trump.
Så att nu ser vi en tvärtomutveckling. Hur EU som region försöker bygga upp en egen förmåga vad gäller halvledare, vad gäller vaccin, vad gäller en massa saker. Litium är en sån där grej som andra sällsynta jordartsmetaller och sånt där som är nödvändiga för elektrifieringen. Så mycket sånt vill man inte vara beroende av komplexa leveranskedjor eller regimer långt bort som kan vara fientliga och så. Så att vi ser den här fragmentiseringen av världsekonomin som naturligtvis har påverkan på priser. Och det finns en massa andra sådana här exempel som ökat inslag av finanspolitik. Mm. Centralbankerna de kör inte det här våta filtern över allting för att ta sig igenom en hotande depression och sådär. Så att jag är ju faktiskt väldigt optimistisk. Jag hoppas och tror att den här perioden med svag avkastning från 11 till 1920, att det är det som är, vad ska vi säga, undantaget. Det är det som avviker från CTA, vad ska vi säga, normaliteten. Jag har svårt att säga att vi skulle gå tillbaka till den här ingenting händer, jäsp, liksom, världen som vi levde i. Såvida man inte var aktiv på aktiemarknaden naturligtvis. Då gillar man ju det där med låg volatilitet och minusräntor och sånt. Gratis pengar.
Gratis är gott. Men det kan bli för gott ibland. Jag tänkte bara en sista fråga som för jag hade tänkt vi skulle avsluta nu. Men när du broderar ut det här lite framtidsvisionen eller lite där vi är idag med energiomställning, grödorna. Då säger jag, har du en dialog med förvaltarna? Ser de möjligheter med det här att vi ska nog börja handla mer råvaror eller vi ska ju koldioxid, skapar det affärsmöjligheter för för nya strategier, tänker jag.
Ja, vi har ju en förvaltare i portföljen, Carlos, akademiker från början, colombian men verksam i Chicago. Han är extremt engagerad i miljötänk och klimattänk och sådär. Och han förvaltar sådana här utsläppsrätter. Han och liksom många andra är ju helt övertygade och anför väldigt övertygande bevis också för det. Att kan vi ha en fungerande minshandel på utsläppsrättigheter och även på andra råvaror, alltså metaller till exempel, så gynnar det, och det kanske till och med är en nödvändighet för energiomställningen. Därför att ytterst så är ju terminsmarknader en risköverföringsmarknad. Någon vill inte ta risk. Och då måste någon annan ta den risken. Därför den finns. Liksom. Det finns i ekonomin. Och där är ju de här terminsmarknaderna det klassiska exemplet på en effektiv risköverföring. Och Carlos var ju med på vårt senaste research-seminarium. Och han var oerhört engagerad i detta. Och det är en enormt växande marknad. Så att, men han är den första som är dedikerad, alltså utsläpps- eller koldioxidhandlare.
Och han förvaltar en del av era pengar i er fond, för att få en känsla. Vad bra, det var sista frågan jag hade. Det känns det som det, vi avhandlade mycket.
Yes.
Och det var inte första gången du var här. Och det är absolut inte sista gången heller.
Utan det är jättekul att vara här.
Vi får ta en sittning lite längre fram och se hur de här marknaderna, lite den här visionen du ser, hur mycket som har spelat in.
Ja, jag sa väl i princip samma sak senast jag var här.
Ja, men det är väl bra. Du känns ju som att det ligger, du har inte hänt så mycket, men det har ju ett stort värde i sig, tycker jag.
Ja, men jag har haft rätt hittills.
Ja, du har haft rätt hittills. Du, tack för att du kom hit idag, Mikael.
Tack så bra. Jättekul att vara här.
Tack för ni som har lyssnat.